över åt dig, du som är kungars kung och herrars herre. Herre, vi välkomnar dig här mitt ibland oss i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Hörrni, det är faktiskt lite speciellt att stå här i Sion i Vasa. För när jag tänker efter så minns jag inte första gången jag var här. För jag var antagligen 2 eller 3 veckor gammal då. Föddes här i Vasa. Janne Nyman är mitt namn som ni hörde. Och här med Hanna, min fru. Och på den tiden var min far ungdomspastor här i Vasa. Men sen bar det av till andra områden här i Finland där han tjänade. Tills jag hade den fabulösa åldern av 7 år. Då de drog till Afrika med mig. Och där blev vi tills nu. Och kanske ännu ett tag. Men Sion har varit på något sätt och är en speciell plats för oss. För det var här det började, mitt liv. Och det var här som också den här församlingen som sände ut oss som familj när jag var 7 år som missionär till Tanzania. Eller det hette till och med Tanganyika på den tiden. Och det var den här församlingen som beslutade att sända ut mig som missionär. När jag var blott 21 år gammal och ville följa i min fars fotspår och göra lärjungar på platser där ingen ännu hade lärt känna Jesus. Och det var den här församlingen som också kopplade på när jag gifte mig med Hanna några år senare. Och hon följde med mig in i det uppdraget. Så ni är väldigt kära och viktiga för oss. Fortfarande. Och jag hoppas att det inte är sista gången vi står här. Även om vi nu är här just idag för att egentligen säga ett väldigt stort tack till er. Att ni har stått med oss så länge. Och det är ju ganska unikt. Jag vet inte hur ofta det händer att en församling står med missionärer i 3 generationer. Det är väldigt unikt. Så ni är unika. Började med mina föräldrar 1963. Fortsatte när jag blev självständig missionär 1977. Och nu Benjamin, vår son med familj, som fortsätter att tjäna som missionär. Alltså, ni borde få pris, medalj, vad som helst. Men jag hoppas att vår Herre ser till att ni får mer än så, som är ännu värdefullare. För det är helt fantastiskt. Vi har alltså jobbat med IBRA som är Nordiska pingströrelsernas missionsredskap som vill göra lärjungar, som gör lärjungar, som gör lärjungar. Det går vidare generation för generation och plantera församlingar som multipliceras där det inte finns församlingar förut. Och vi använder media som ett redskap för att accelerera den här processen. Se till att det går lite fortare förhoppningsvis. Men uppdraget är det som Jesus gav oss, att göra lärjungar som gör lärjungar. Och jag vill uppmuntra oss lite grann och tacka er idag för att ni har varit med och gjort Jesu efterföljare och lärjungar utöver Afrika. När ni har varit med och stöttat oss med era förböner och med era pengar, med ert underhåll till och för hela arbetet som vi har gjort. Vi har ju arbetat i, eller vi har bott i Tanzania men arbetat i hela Afrika söder om Sahara, alltså de länder som är söder om de arabisktalande länderna i Afrika har vi fått förmånen att arbeta i. Och därför vill jag ge ett tack för alla de som har fått höra evangelium tack vare er i de 20 länder vi har fått förmånen att jobba i på 60 olika språk. Det är åtskilliga miljoner, jag har faktiskt inte ens vågat räkna hur många miljoner människor som teoretiskt har kunnat ta emot evangelium för att ni har varit trogna och haft en vision för att budskapet ska gå ut över hela vår värld. Så tack från alla dessa länder och folk. Och speciellt tack för de som vi har lite bättre koll på att de har tagit emot Jesus. De sista 5 åren har vi räknat ihop våra rapporter från våra samarbetspartner. Och det här speciellt från de som finns på Afrikas östkust där vi har haft en speciellt fokus sista tiden. Bara där har 37 000 människor tagit emot Jesus de senaste åren. De flesta från muslimsk bakgrund. Tack vare era böner och tack vare er stöd. Och tack vare att det finns massor med hängivna lärjungar, efterföljare till Jesus, som i sin tur delar med sig av sin tro. Det är definitivt inte vår förtjänst, lika lite som kanske du tycker att det är din förtjänst. Men det är för att vi alla tillsammans och att det finns trogna lärjungar där ute som också gör det möjligt. Och under samma tidsperiod på 5 år så har drygt 500 nya församlingar planterats. Den är i svensk Finland, 500 församlingar. Ska vi inte sätta det som mål kanske? Alltså det är mindblowing på ett sätt. Till och med för oss som har stått mitt i det. Att Gud kan göra det, för det är han som gör det. Och förutom de här 500 församlingarna i Östafrika, på Östafrikas kust, så har i Sahelområdet som är västra Afrikas, egentligen Saharaområdet, lite söder om Sahara där öknen möter det lite mera, vad ska vi säga, lite mera gröna, men inte mycket mera gröna landskapet i västra Afrika. Där har också under samma period 250 församlingar planterats. Alltså, det här trodde inte jag skulle hända när jag var ung. Att få stå här idag och berätta det känns fantastiskt. Och att få säga ett tack till er för att ni har stått troget med. För det är bara tillsammans. Så ge inte upp. Fortsätt att be. Fortsätt att offra. Och fortsätt att göra något. Här eller långt borta. För det är bara när vi gör något som det händer. Hur litet det än är det vi gör. Men Gud kan göra någonting stort utav det. Officiellt så har vi gått i pension. Men det betyder egentligen inte så väldigt mycket. Mer än att smörgåsen på bordet den kommer på grund av pengar någon annanstans ifrån än tidigare. Egentligen bara det som förändras känns det som. Och vi minns med glädje det som har varit och vi är här för att vittna om vad Gud har gjort. Framförallt, det blir ingen vanlig predikan. Utan vi vill vittna om vad Gud har gjort. Inspirera er att Gud är och färde. Men han behöver dig och mig. Han behöver vanliga människor som verkligen följer Jesus och gör det han uppmanar oss till. Egentligen varje dag. Så att vi tittar lite bakåt, han och jag, men vi sträcker oss framåt. Jag tycker att det engelska uttrycket för att gå i pension är rätt så bra. Retire. Nya däck. Då går det ett tag till. Jag har kört ganska länge på de där däcken så de börjar bli lite slitna. Men nu sätter vi på nya däck och så kör vi ett tag till. Som lite rubrik för det vittnesbörd jag ska dela vidare här så vill jag läsa ändå ett bibelord. Matteus 9 och verserna 35-38. Matteus 9, 35-38. Och jag är lite elak För jag har inte gett bibelorden till dem där nere. För att jag tycker man ska slå i sin bibel. Om det är riktig pappersbibel eller telefon. Men att vi får den här vanan att söka. Och inte blir så vana med att vi blir matade med allting. Att vi ska få in det här rutinen lite grann. Att jag läser bibel. Jag kan slå i min bibel till och med i telefon. Eller min pappersbibel. För att det är skrämmande hur lite många läser bibeln. Men här läser ni förstås bibeln mycket, så det är inga problem. Men slå gärna upp din bibel och följ med i Matteus 9, 35-38. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket. Och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa det till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Här ser vi, om det är lite kort, dyker ner i det här. Skulle vi vara en mindre grupp så skulle jag fråga er, vad ser ni i det här egentligen? Vad är det som Jesus, vad det säger det här om Jesus? Och hur han arbetade? Han gick omkring. Han rörde sig. Han satt inte i en lokal. Han gick omkring i städerna och byarna. Alltså ut där folket fanns. Och han undervisade i deras synagogor. Vad var synagogorna egentligen? Vi tycker ju att ja, men det var väl hans kyrka. Ja, men inte. Det var judarnas kyrka. Men han kom ju med någonting nytt. Han startade någonting nytt egentligen. Han var begynnelsen på att sprida Guds riket här på jorden. Så att, ja, det var där människor samlades som han förkunnade och undervisade om och förkunnade evangeliet om riket. Alltså om Guds riket. Och det är det som är vårt uppdrag, att förkunna och undervisa om Guds rike. Och Guds rike, det är något annat än världens rike. Det är där det finns frid, glädje och där det finns skönhet. Sanning och skönhet. It's beautiful. Det är allt vad som representeras av Guds riket. Och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. För han hade förbarmande med dem. Han kände med människorna. Att ha förbarmande, vad ska vi säga, ett annat ord på svenska för det. Medlidande. Men det är kanske ännu mer än medlidande. Han kände med dem. Vi har ett uttryck på swahili som heter pole. Det är när man känner med någon som har varit med om någonting. Det går inte att översätta till svenska, för det finns inte på något annat språk, det uttrycket. Men det är ett väldigt bra uttryck som uttrycker att ja, men jag känner med dig. Jag är med dig. Jag vill ditt bästa, oavsett hur situationen ser ut. För han såg att människorna var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och när han såg det, och när han hade börjat plantera och ge en modell för Guds riket, så sa han: be, för skörden är stor. Skörden är stor. Så be skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Ser du skörden? Har du tänkt på det? Att Guds riket, det är som att samla in en skörd, människor som ska få komma in i Guds riket, få lära känna Jesus, få uppleva den frid som han ger, få uppleva det nya livet som han ger. Det är det handlar om. än ser vi skörden. Vi behöver på något sätt väckas upp ur vår bekvämlighet och lyfta blicken lite högre och se att det finns människor där ute som är härjade, förtvivlade och som längtar efter någonting nytt i sina liv. Och du och jag har svaret. Då tänker du, jo, vi ska be skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Ja, vi betalar och vi offrar pengar för att ny man ska kunna evangelisera där i Afrika. Vi betalar för våra pastorer här och så vidare. Good, but not good enough. Det behövs någonting mera. För att skörden är så stor så vi behöver alla kliva fram och vara delaktiga i att bärga den här skörden. Vi behöver varenda en utav oss. Det är inte bara några få. Det är kanske de som är lite förmän och sätter igång processer. Men du och jag, varenda en utav oss, 24/7 där vi står, kan vara lärjungar som gör lärjungar. För skörden är så stor. Då tänker du, ja men jag är inte någon vältalare. Det är inte jag heller. Jag brukar säga att varje Mose behöver en Aron. Min fru har många fler ord än vad jag har. Så hon kan sköta talet. Men vi kan använda annat än ord också. Vi kan också använda bara en kärlekshandling som visar på Jesus. Vi kan göra så mycket för att dra människor in i hans rike. Om vi bara lyssnar in hans röst. Gud söker inte människor med exceptionellt stor tro. Han söker individer som är redo att följa honom och lyda honom. Det är inte den där stora tron som vi måste bygga upp först och hypa upp på något sätt. Utan det handlar egentligen om, tvärtom, ödmjukhet. Jag är villig att lyssna till din röst. Jag är villig att säga, jag är villig att göra det du vill jag ska göra idag. Jag berättar här som sagt att min bana som missionär har varit lång och ganska knagglig i början. Jag tyckte inte jag var mycket värd. Jag var osäker. Jag trodde inte så mycket på mig själv. Som många unga är. Och ibland så drabbar det oss lite när vi blir äldre också. Men det kanske är ännu värre när man är ung. Men inom mig så brann det en längtan att se människor möta Jesus. För jag hade fått vara med och sett det. Tillsammans med mina föräldrar som missionärer. Jag har fått se förvandlingen i människors liv. Jag har fått vara med och uppleva helt enkelt att människor kunde få ett förr och ett nu. Ibland dramatiskt, ibland mindre dramatiskt. Men inte mindre ett förr och ett nu. Och jag längtade efter att få vara del i det här, men visste inte riktigt hur. Så när min far fick frågan, när jag var 17 år, fick han frågan om att börja med Ibras arbete i Östafrika. När han berättade för mig så sa det, yes, det ska vi göra. För jag tyckte att där fanns ett uppdrag. Det fanns de som kunde tala i den här änden av mikrofon. Och så fanns det vi som killarna där nere som kunde fixa att det hörs lite bättre. Så jag tyckte, men det passar mig att se till att många får höra. Så det kan vara min uppgift. Och jag började direkt hjälpa min far som 17-åring. Och sen som 21-åring när jag var klar med studierna så blev det på heltid. Och det gick steg för steg. Men det gällde bara att lyssna in Guds röst. Redan när jag var 25 år fick jag ansvar för hela arbetet i Afrika. Det var shaky ska jag säga. Och det var svårt och det var tufft och det var spännande. Minst sagt. Det ska vi inte berätta nu, för då får ni inte gå hem för en midnatt. För det var mycket som hände där. Men det lärde oss någonting. Och det lärde oss att är vi trogna och lyssnar in Herrens röst, så gör han sitt verk. Och samma sak med att vi har fått vara med och starta arbete i alla dessa 20 länder på 60 språk. Det är inte för att vi är något märkvärdiga, utan det är bara för en enda sak. Att vi har varit villiga när Gud har sagt något. Han har påmint, han har ibland nästan tryckt upp i facet på en liksom att de där människorna har inget evangelium. De behöver få höra om Jesus. Hur gör vi då? Har inte en aning. Men vi tar ett steg i tro. Vi gör någonting, och när vi börjar göra någonting så leder Gud steg för steg. Och sen plötsligt så bara upptäcker vi, ja men nu är det en rörelse av lärjungar ibland det här folket. Som vi bara inte kunde tro ens att det skulle ske när vi började. För vi hade inte en aning var vi skulle börja. Men tänk dig liksom någonting så att det är långsökt som att när det inte finns någon pånytt född som kan göra radioprogram på det språket. Vi hittar ingen. Det finns ingen. Prata med andra missionärer som har försökt vinna människor. Prata med andra som jobbar i församlingar i närliggande folkgrupper. Ingen känner till någon. Vi vill komma igång. Vad gör vi då? Ja, men då hittar vi någon, till exempel en muslim, som är villig att göra det vi vill göra. Och han får göra det. Men vi kollar upp väldigt noga vad han säger, vad han gör. Allting tolkas tillbaka igen till ett språk som vårt folk förstår. Och i processen så upptäcker ju den här människan själv vem Jesus är. Vi börjar ibland ett folk som heter Afar i Etiopien, Djibouti och Eritrea, så var det just så. Och vi förstod att vi måste börja med att berätta bibelberättelserna, för det är ett analfabeter och ett berättande folk. Och det var enda vägen att gå, att få någon som kunde berätta. Så ett närliggande språk satt och berättade bibelberättelserna. Han översatte till sitt språk, det spelades in och så fick vi någon som översatte tillbaka till originalspråket så vi kunde kolla att det blev rätt innan det sändes. Men när han kom med några berättelser in i Bibeln så sa han, det där måste jag ha tag på. Det där måste jag ha tag på. Jag vill ha Jesus i mitt liv. Och sen blir det ännu bättre fart på det hela. Och det finns flera sådana möjligheter, men vi måste göra något. Än om det verkar orealistiskt och omöjligt. För 12 år sedan, 2013 blir 12 år sedan, ja, så var vi på besök här i Vasa. Kort besök, jag och Hanna. Vi var här på en gudstjänst och på en seniorsamling tisdagen, tror jag det var, efter söndagen. Och då berättade vi lite av den vision vi hade fått just innan. Att vi ville se just Swahili-kusten. Somalia, Kenya, Tanzania, Mozambik, östra Afrikas kust. Där det finns väldigt många muslimer som inte har hört evangelium, trots att det i inlandet finns stora församlingar. Men på kusten bland de här folken så finns det nästan inga församlingar. Och Herren hade lagt det på vårt hjärta att vi ville se dem komma till tro. Vi hade berättat om det helt kort i den här seniorsamlingen. När en man kommer fram till mig, jag kommer inte ihåg vem det var, kanske det finns någon här som kan komma ihåg det sen själv, jag vet inte. Kom fram till oss, lutade sig över kaffebordet och sa, Er personliga ekonomi kommer att bli bra. Och om ni ber så ska ni få Swahilikusten. Så gick hon och satte sig. Stefan Sigfrid som var här då, han sa, han är en profet, han som sa det där. Och inte vet jag vad som hände, men på något märkligt vis så började eurorna räcka längre. De blev inte fler, men det hände någonting. Så det kändes som att ekonomin blev mycket bättre. Ganska direkt efter. Så vi sa med Hanna, om Gud har gjort det här, då måste vi se till att be ordentligt för Swahilikusten. För då kan han ju också göra det. Och där vill jag berätta vad Gud gör när han reser upp just sådana som du och jag, vanliga människor, för att göra lärjungar. För det var också liksom en sådär grej så att man trodde inte riktigt att det skulle vara möjligt, men vi måste börja göra någonting. Så vi började undervisa högt och lågt, tänkte jag säga, över om de principer som vi hade fått tag på om hur vi alla kan vara lärjungar och göra lärjungar. Så att vi satte igång helt enkelt. Och Gud, det är inte så dumt. Tack för att det finns någon som har ögon. Tack. Tack. Och det börjar sprida sig så smått. Och då vill jag berätta lite om Rafael. Och då har jag några bilder här som går med den här storyn om Rafael. Rafael finns i norra Mosambik. Han var en man som är en osannolik församlingsplanterare. Han var muslim. Han var besatt av onda andemakter. Han var djupt i alkohol. Han hade så många kvinnor så han visste inte vad som var fruar och annat. Han var helt down, så att säga, samhällets drägg. Men han kom att lyssna på radion, kan ta nästa bild där, som sände ut ett budskap om hopp i hans område. Han lyssnade och han greps av budskapet, kan ta nästa bild. Man lyssnar överallt på landsbygden. Ibland är det svårt att få in signalen om det är för långt borta. Så då klättrar man upp på en termithög som på den här bilden. Och här visar kvinnan där de brukar stå 10-15 pers varje kväll. Men nu var vi där på dagen. Men de brukar stå där på kvällen och lyssna in evangelium. Rafael, han lyssnade in. Han greps av det han hörde. Han ville veta mera. Så han ringde till radiostationen och Matteus, som är en av de som följer upp kontakterna, tog kontakt med honom. Och tillsammans med sina kompisar så började han upptäcka Bibeln. Nästa bild. Han samlades tillsammans för att läsa, diskutera, ställa sig frågor runt bibelordet för att lära känna Jesus. Matteus, han blev ivrig. Så fort han fick tag på någonting, så kommer sista frågan när vi samlas för att upptäcka Bibeln tillsammans. Kommer sista frågan att, vad ska du göra med det här? Och vem ska du berätta det för? Rafael var snabb att berätta för andra. De här grupperna, de finns överallt. Kan ta nästa bild. Familjer, kompisar. Vi har mött motorcykelgäng. Vi har mött huggare eller stenhackare som hackar krossgrus till byggnationer och liknande, som tillsammans sitter och upptäcker Bibeln medan de jobbar till och med. Nästa bild. Biblarna läses flitigt, läses sönder, men det är många som, kan ta nästa igen, som inte ens kan läsa eller skriva precis som Rafael. Så då kan de få en liten device som vi kallar för audiobibel, där Bibeln är inläst på deras språk. Den går att ladda i solen, bara lägga ut i solen. Och så kan du bläddra i den här devicen och söka rätt på det kapitel som du vill lyssna till. Man lyssnar och så samtalar man. Vad säger det här bibelstället om Gud? Vad säger det om människan? Och vad, är det relevant idag? Och vad ska du göra med det här bibelordet? Och vem ska du dela med dig? Enkelt. Rafael hajade det här snabbt fast han inte kunde läsa och skriva. Han började dela med sig och han började se att människor blev intresserade av Jesus. Så en dag så ringde hon som är chef för radiostationen, Farida. Hon ringde till mig och sa att vad ska jag göra? Jag har en evangelist, sa hon här, som vill vinna människor för Gud. Men han kan inte läsa och skriva. Kan vi ha en sån? Och jag sa, om han är kallad av Gud, om han älskar Jesus och följer honom, så absolut. Så släpp loss honom. Men se till att han får hjälp med läsandet. Kanske skicka med honom någon grabb som kan läsa i Bibeln. Eller åtminstone skicka med en Bibel med honom. Eller en sån här audiobibel. För någonstans så hittar han säkert folk som kan läsa. För att, kan man inte läsa själv så kommer man ihåg väldigt mycket också. Så han hade full koll på var allting fanns och hur det funkade. Nåväl, han blev döpt. Nästa bild. Och många med honom ville bli döpta. Och så småningom blev det till och med kyrkor. Som vi ser på nästa bild. Under ett träd. En kyrka är inte nödvändigtvis en byggnad. Utan det är människor som följer Jesus. Det är människor som tillsammans vill växa för att bli mer lik Jesus. Och det kan se ut bara ett skuggträd. Eller ett enkelt grästak. Där man samlas för att tillbe Jesus. Rafael fick på kort tid vara med och se 350 nya bibelupptäckargrupper startas. Plötsligt börjar man kalla honom för pastorn. Men Rafael kan inte läsa. Men man kallar honom för pastorn för han är ett exempel. Och han gör lärjungar så som få i en miljö som är tuff och svår. Kan Rafael så kan du göra lärjungar. Och jag. Alltså, man känner sig lite liten när man möter honom. För han är ganska enkel. Men när man hör honom berätta så inser man att här finns det en kärlek till Jesus som är en enorm drivkraft. Kan ta nästa bild. Här är hela gänget som sysslar med att följa upp radioprogrammen och kontakterna från radiostationen. Det finns över 1000 bibelupptäckargrupper som det här gänget har startat. De far iväg på sina cyklar. För de säger vi har inte råd med bensin till motorcyklar. Så vi vill ha bara cyklar. Och måste vi långt så slänger vi upp cykeln på busstaket. Och så åker vi bussen bit. Så plockar vi av cykeln och kör in i byarna. Och följer upp. Hur följer man upp 1000 DBS-grupper? Det går inte att vara där fysiskt varje vecka. Utan det är någon gång med någon månads mellanrum som man besöker. Men varje vecka så har man kontakt per telefon. Och det finns ledare i varje grupp som ser till att man samlas för att upptäcka Bibeln tillsammans och växa i sin tro. Och det bara sprider sig som en löpeld till folk som tidigare inte har hört om Jesus. Och nästa. Ett exempel att det inte bara liksom individer som blir förvandlade när en sån som Rafael är offerde, utan hela samhällen. Här hade jag tillsammans med Benjamin möjlighet att besöka en by och vi hade kallat samman alla de som brukar samlas att upptäcka Bibeln för att höra deras story, vad som hände, hur deras resa tillsammans med Jesus hade börjat. Och de berättade hur deras liv hade förvandlats. Och så stiger byledaren upp och säger att jag vill också säga något. Han var muslim och han var ledare för byn. Och han säger, sedan ni hämtar hit så spänner han ögonen i mig och Benjamin. Och inte tyckte liksom, vadå vi? Vi har hjälpt till att få igång det här radioarbetet, men det är ett team här. Men vi var ju liksom gäster. Så sedan ni hämtade hit det här med Bibeln och att de började upptäcka Bibeln tillsammans så har vår by blivit förvandlad. Tidigare så var vi en by som var känd för att det alltid var gräl och slagsmål i vår by. Det var massor med alkoholism och droger här i vår by. Det var helt enkelt oreda. Jag hade följt upp hela tiden att hålla någon sån här ordning. Men sedan Bibeln har kommit hit, sedan människor har börjat upptäcka Bibeln, så är det helt förvandlat. Inga slagsmål, ingen alkoholism. Tack för det ni har gjort. Men, sa han, ni har ett jobb kvar. Se till att våra barn får tag på det här. Så att vår by har en framtid. Säger en muslimsk byledare. Evangelium förvandlar individer och samhällen när det finns lydiga lärjungar. Och en sista bild. Fredrik är också en utav dem som har fått vara med och starta 10 församlingar. Det är på Tanzanias kust. 10 församlingar på bara några år. Elektriker, mekaniker, det är hans yrke. Men däremellan planterar han församlingar. På platser där ingen trodde att det gick att plantera församlingar. Det går om man vill. Och vill ni veta mer om det här så kan du ta det här QR-koden. Jag tar den mitt i för att inte glömma det. För att det ligger här. Benjamin, vår son, brukar göra lite videos om och berätta om vad som händer. Och varje video brukar också innehålla någonting som vi kan lära oss och ta med oss. Så vill ni veta mera om såna här berättelser och mycket annat, så se till att du subscriber till den här kanalen. Kommer lite nu och då, och är du gammaldags och inte vet hur QR-koden funkar, ge din e-mailadress till mig så kan jag se till att ni kommer med på mailinglistan från Benjamin. Men innan vi slutar så vill jag nu helt kort berätta om Jesu lärjungaskola. Hur du och jag kan bli en sån här Rafael. Matteus 4, verserna 18-20. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han 2 bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för det var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Kom och följ mig så ska jag göra er. Där startar och där börjar lärjungaskolan. Kom och följ mig. Följ Jesus. Jag tippar att majoriteten, om inte alla här inne, följer Jesus idag. Men hur mycket låter vi honom göra oss till människofiskare? Det börjar med att följa, ja. Men sen är vi ibland ganska tillfreds med att bara följa. Det är ju ganska bekvämt. Att vara efterföljare är ju ganska bekvämt, eller hur? Det är någon som drar. Det är något som är på gång. Så jag kan hänga med. Men Jesus, han vill någonting mer. Han vill göra dig och mig till människofiskare. Och han använde ordet människofiskare för att de här grabbarna han kallade på, de var fiskare. Så han använde deras språk, så att säga. Idag kanske vi, om vi ska använda kyrkligt språk, så skulle vi säga att han vill göra dig till lärjungagörare. Eller kanske vi skulle säga evangelist, om vi ska vara riktigt fina i kanten. Men han vill göra oss, var och en som följer honom, vill han göra till människofiskare. Och där är det igen som jag sa tidigare. Han söker inte de här med stor tro och väldigt speciella. Utan han söker bara de villiga. Han söker de som är villiga att följa honom och ta in det han vill undervisa. För om vi fortsätter att läsa i Matteus evangeliet där, kapitel 5 och framåt, så är det bergspredikan där Jesus undervisar. Och när vi börjar följa honom så vill han undervisa oss. Han vill lära oss vad det innebär att vara hans lärjunge. Han vill lära oss vad Guds riket är för någonting. Och vad han vill se utav Guds riket här mitt ibland oss. Hur mycket låter du dig undervisas, lära och lyssna till Jesus? Men vi behöver mer än lyssna så att du bara stannar här. För egentligen så tror jag att väldigt många av oss som går i kyrkan har otroligt mycket kunskap om Jesus. Kunskap om Guds riket. Men det sitter här. Så vi behöver följa med honom vidare och få vara med och se hur Guds riket fungerar. För kapitlerna längre fram ser vi hur Jesus demonstrerar Guds riket när han gör under och tecken. Och lärjungarna följer med. Och vi behöver få hänga med och se det här sker i Guds riket. Det är så det sprider sig på Swahilikusten och annanstans, evangelium. När någon börjar, andra följer med. De får lära sig samtidigt som de ser hur det fungerar. Och så börjar de att låta det här Guds riket få förvandla dem. Vi låter ordet göra någonting med oss, att vi börjar göra som ordet säger. För du vet, evangeliet ska inte sitta bara här. Det ska sjunka ner hit i hjärtat så att det blir viktigt för oss och vi förstår det och vi tar det till oss och det ger oss glädje och det ger oss känslor att yes, jag älskar Jesus. Men så behöver det sjunka ännu längre ner i händer och fötter och i mun och alla våra lemmar så att säga. Så vi kan också dela med oss till andra utav Guds riket. Så att vara en sann lärjunge, det är egentligen att vara en lärjunge som följer, lyssnar och lär, som gör och som delar. Delar med sig utav det han har fått. Det är en sann lärjunge. En sån som Rafael. Och en sån som du kan vara. Och sån som Jesus vill att vi alla ska vara. Jag upptäckte för en tid sedan att Matteus evangeliet är faktiskt en missionsskola. Helt och hållet. För där ser vi de här exemplen. Och så kommer det sista knorren i Matteus 28, verserna 18-20. Där han sänder ut lärjungarna. Han har skickat dem på praktik där tidigare också. Så de fått testa på. Men här är nu slutexamen och nu ut. Använd det ni har fått. Och i Matteus 28, 18-20 så säger han. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befaller er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Gå därför ut. Vi har fått, när vi är bekväma så blir det kom hit. Samlas här i vår kyrka. Så ska vi säga något, göra något. Och förhoppningsvis blir du en lärjunge. Och det händer, absolut. Men Jesu tanke det var, kom, följ, lär, se. Häng med så att ni lär förstå. Och sen gå. Guds evangelium, Guds riket. Det handlar om att gå. Det handlar om att dela med sig. Det handlar om att det jag har fått uppleva med Jesus, det delar jag med mig. Det behöver inte vara något märkligt, det behöver inte ha en massa teologiska studier. Men det du har fått uppleva med Jesus, dela med dig det. För att vara en lärjunge, det är inte bara en söndags sysselsättning. Det är 24/7. Det är lätt att vi som kristna fastar i det här att ja, men nu är jag frälst, nu väntar jag på att få komma till himlen, jag har ett hopp i himlen, absolut. Men det är inte bara det, medan vi är här så förväntar sig Jesus att vi ska hämta lite av himlen hit. Det är vårt uppdrag, att människor får en försmak av himlen här på jorden, och det är ingen annan som kan göra det än du. Och ja, till sist, vi skyller gärna ifrån oss och säger att ja, men det är lätt att säga det där, men svårare att göra. Det är lätt att säga att vi alla ska vara lärjungar, men hur kan jag? Det behövs inget mer än att du säger ja, jag vill. Varje dag säger ja, jag vill. Visa mig hur. Och den helige ande visar vad du ska säga, vad du ska göra. För att göra någonting som drar människor in i Guds rike. Vi tycker att det ibland att det kan vara skämmigt och svårt. En pastor i Tanzania, han sa en gång, att ta emot Jesus kostar ingenting. Jesus har betalat priset. Att följa honom, det kostar en del. Det kan vara motigt ibland. Men att tjäna honom, det kostar allt. Vi måste ge upp vårt eget jag och låta honom vara herre. Och det kan faktiskt kosta på att vara en lärjunge på den nivån. Men det är det som är Jesu önskan och det är det som är hans kallelse till dig idag. Att vara villig och säga, herre, det får kosta vad det vill, men jag vill vara ditt redskap för att göra lärjungar. Är du med på det? Ska vi be. Tack Jesus för att du gav allt. Och tack att du kallar oss också att följa dig, lära av dig, se på dig vad du gör, men också att ge vårt allt för dig och för ditt rike.